Du lyssnar på Förfärande ängel, del 1 i ängelserien, av Johan Eneroth och Eva Swedenmark, uppläst av mig, Kallin Örvall Delmar. Ty det sköna är blott det förfärandes början, gränsen för vad vi uthärdar och vi beundrar det så, för att det upphöjt försmår att oss förgöra. Förfärande är var ängel. Rainer Maria Rilke. Duinolegerna. Översättning Erik Lindegren, Albert Bonniers förlag 1967. 14 januari 2011. Stortorget, Gamla stan. Det regnade kyliga droppar mot hans nakna rygg. De rann över ryggen, nerför skinkorna och låren. Det var ett retligt, kallt duggande. Om ingen hittade honom snart skulle han dö. Om han blev funnen skulle han vara död i andras ögon. Reaktionerna när han vaknade till hade kommit i vågor. Den första vågen var förvirring. Vad var det som hände? Var är jag? Sen enkla konstateranden. Jag fryser. Jag är naken. Jag sitter fast. Det gör ont. Den tredje vågen var värre. Han försökte ta sig loss i panik. Ryckte händerna bakåt, men de satt fastkedjade och det gjorde ont kring vristerna. Nacken värkte. Han bände med kroppen, försökte lyfta sig upp från knästående. Det gick inte. Den fjärde vågen kom med insikt. Han satt fast i något som verkade vara en stupstock och han visste var han befann sig, naken på Stortorget. 2 meter framför honom fick regnet de textade röda bokstäverna att rinna bort från blocket som var fäst på en lutande plywoodskiva. Om några minuter skulle inget återstå av budskapet. Som du knullar rättvisan, knullar nu rättvisan dig. Tordönet. September 2010. Hur gör man för att inte vara rädd, Modesty? Det går inte. Man lär sig leva med sin rädsla. Själv var jag rädd nästan varenda dag tills jag blev 10. Man lär sig stänga in rädslan i ett av hjärnans dunkla skrymslen så att den inte känns som en del av en längre. Modesty Blaise. Hon hade dragit sig undan världen som ett sårat djur. Hos sina föräldrar fick hon skydd. Ingen mer än de visste var hon tagit vägen. Hon ville bara vara i fred. Det mesta av syran hade träffat halsen och överkroppen. På Akademiska sjukhuset hade de snabbt plåstrat ihop henne, rengjort såren och sytt så att ärren inte skulle bli allt för påtagliga. De ville veta vem, hur, varför. Hon hade ingenting sagt. Bara sammanbitet uthärdat behandlingen och sen försvunnit därifrån. I ansiktet fanns ett ärr kvar på vänstra kinden. Det kunde hon sminka över eller låta håret dölja. Hon hade hunnit skydda ögonen med armen och fått ett djupt ärr på sin underarm. Synen var räddad. Det var det viktigaste. Såren på kroppen hade läkt under vintern. En plastikkirurg hjälpte henne att ta bort så mycket som möjligt av ärren med laser. Riktigt som förut skulle det aldrig bli. Men hon anmälde inte den som gjort det. Hon avslöjade inte hans namn. Hennes föräldrar ömsom vädjade, ömsom hotade henne för att få henne att avslöja namnet. Han måste få sitt straff. Det skulle ske. Det var det enda hon tänkte på. När det var dags. De första 2 veckorna låg hon bara i sängen och darrade. Den tredje veckan steg hon upp och sökte sig dit där hon fått hjälp mot all smärta som liten. Till Peter på Hapkiroklubben. När hon varit som svagast och inte orkat med den mobbing hon utsatts för i skolan under sina första skolår hade hon gått dit. Först var det hästarna i stallet och den värme de gav som tröstade henne. Men hon måste vidare och hittade Hapkiroklubben. Den blev hennes hem. Efter ett halvårs träning som 10-åring var det ingen som slog eller retade henne längre. Hon hade tränat intensivt och utvecklats snabbt. Hapkiron var hennes tröst och hennes styrka. Det var dit hon återvände nu. I Uppsala hade hon tränat sporadiskt. Det fanns så mycket annat att upptäcka. Men det var på klubben hon träffat Miguel.